Vi var i andra Mosebok sist. Sedan dess har tredje Mosebok kommit, men det är egentligen en bok endast om lagar och förordningar när det gäller tempeltjänsten och offertjänsten i Israel, och är inte så mycket att predika om när det gäller just Mose liv, som vi ju försöker följa nu till sitt slut. Därför tar jag oss med in i fjärde Mosebok, som verkligen är en bok av handling. Där börjar verkligen ökenvandringen, från den ena lägerplatsen till den andra. Det är tyvärr en bok om nederlag efter nederlag och missräkningar, och då nationen inte visar sig hålla det prov som man skulle kunna vänta sig av den. Man är kvar vid Sinai när fjärde Mosebok börjar. Mose får inmönstra folket, 600 000 män över 20 år i stridbar ålder. Det vill säga en befolkning, som vi har sagt tidigare, kanske på 2,5 miljoner människor där ute i öknen. Och så firar man påskhögtiden där ute i öknen, enligt det tionde kapitlet, nionde kapitlet. Och molnskyn är fortfarande där, som en moln stod om natten, som en moln stod om dagen, som en eld stod om natten. Leder den på vandringen när de nu bryter upp ifrån Sinai. Mannat är där varje morgon. Vatten finns, alla deras behov tillfredsställda. Och så kommer vi in i elfte kapitlet, då man nu har brutit upp ifrån Sinai och lägrat sig i öknen Paran på en plats som heter Haserot. Och det kapitlet börjar med konjunktionen men. Och då vet vi att då är det alltid någonting negativt på gång här. Men folket knorrade och det misshagade Herren. Och vi vet inte varför riktigt man knorrar och klagar här i denna början av den förnyade ökenvandringen. Men vi ser hur folket ropar till Mose över den Guds dom som begynner komma över lägret. Och hur Mose beder till Herren och domen upphör. Men så börjar den blandade folkhopen ibland Israels barn där ute i öknen. Den blandade folkhopen som hade följt med dem ut ur landet. Vi vet inte riktigt vilka denna blandade folkhop var. Om det var så att det var en massa människor där nere i Egypten som tog tillfället i akt att fly tillsammans med israeliterna och på så sätt kom med på ökenvandringen. Det var möjligen så. Kanske att en hel del kriminella element som såg tillfället att vinna en frihet följde med israeliterna ut i öknen, friade ifrån sitt land. Den blandade folkhopen, står det i vers 4, greps av lystnad. Och Israels barn själva begynte då också gråta och klaga tillsammans med folkhopen. Vad var det nu som var på tok då? Jo, man klagade på maten. Vi får inget kött. Tänk när vi var i Egypten hur det var. Då fick vi fisk så mycket vi ville, och det var billigt också. Och vi fick gurka, och vi fick meloner, och vi fick purjolök, och vi fick rödlök, och vi fick vitlök. Man tycker löken skulle ha stått dem upp i öronen. Men det var massor av fin mat tydligen i deras smak som man kunde njuta av i Egypten tillsammans med kötträtterna. Och nu saknade man det här. Hur fattig är inte denna klagan, tycker jag. Ett folk som just har upplevt Guds väldiga förlossning, fått del av Guds uppenbarelse där vid Sinai berg, blivit en Guds nation. Nu börjar jag klaga på en sån liten sak egentligen som maten. En sådan banal sak. Det var inte på grund av att man inte hade mat. Det var inte på grund av att man var hungrig. Man sa, nu försmäkta våra själar, för vi får ingenting annat än manna. Manna hade ju Gud givit detta folk dag efter dag. Och det var inget fel på mannat, mina vänner. Det var rikligt utanför lägret. Varje morgon när dagen lättade så låg det så som ett vitt täcke utanför lägret. Ja, det står i andra Mosebok. Det var så som rimfrost, små fina vita fjäll. Och här beskrivs det så som korianderfrö och hade samma utseende som beduljum hatch. Fina fjäll, något fint vitt. Detta manna. Och folket gick omkring varje morgon och samlade ihop mannat. Malde det eller stötte det i mortlar. Kokade det i en gryta och bakade ut det i kakor. Och malde det sedan så som fint bakverk med olja. Och i andra Mosebok så står det att det smakade så som semla med honung. Men det dög inte för israeliterna. Nu längtar de efter biffstek. Och nu börjar de komma ihåg hur bra det var i Egypten. Men de glömmer helt plötsligt förtrycket och slaveriet och det negativa. Och de kommer bara ihåg det som tillfredsställde deras själ på den tiden och deras kött. De såg bara tillbaka nu. De såg inte framåt mot det land som Gud hade lovat dem, som skulle flyta av mjölk och honung och där alla deras behov skulle bli tillfredsställda på ett underbart sätt. Klagan spred sig snabbt i lägret. Ja, den blev så högljutt att den betecknas som gråt. Tänk er att gråta för att man inte får den mat man vill ha. Det är verkligen att vanära Gud. Och det är verkligen att åsamka Gud skada och uppröra och upptända hans vrede. Mina vänner, när vi klagar på maten, när vi skjuter tallriken ifrån oss med rynkande näsa och fnyser, sån där mat vill inte jag ha. Var försiktig med att klaga på maten, du svenske välmående. Jag tror det är någonting mycket allvarligt i det. Jag tror det är ett slag i Guds ansikte, han som är alla goda gåvors givare. Och jag tror att vi föräldrar har ett allvarligt ansvar att verkligen lära våra barn att respektera mat och inte klaga på mat. Var tacksam för mat. Gärna börja måltiden med att tacka Gud för maten, att den finns här på bordet. De föraktade vad Gud hade gett dem. Vad är din attityd till såna här gåvor som du har så rikligt av dagligen? Kanske det vore nyttigt för oss med en liten ökenvandring ibland, så vi lärde oss att rätt uppskatta Guds gåvor. Herren blev vred, står det. Ja, Mose, när han hörde denna gråt i lägret, så blev också han misslynt. Han började förtvivla, Mose. Han började känna, blir det ingen ändring på detta folk? Han säger, Gud, varför har det gjort så illa mot mig så att jag måste ständigt vara den som bär bördan av hela detta folk? Och nu upplever han bördan för tung. Och han säger, är jag en moder eller fader för detta folk? Jag har ju inte fött dem. Det är ju inte jag som ska bära dem i min famn. Det är ju du som är ansvarig, Gud. Varifrån ska jag få kött till alla dessa människor? Det kött som de nu ropar efter. Gud, jag förmår inte ensam bära bördan av detta folk, till det blir mig för tungt. Ledaren börjar svikta. Ledaren börjar uppleva sin begränsning, sitt tillkortakommande. Han tröttnar på deras gråt och klagan. Och han säger, Herre, vill du så handla mot mig att jag själv måste bära detta folk, då vill jag hellre dö. Nu orkar inte jag längre. Låt mig slippa detta elände. Mose var färdig att ge upp. Den ledare som vi sett så märgstark genom åren nu. Nu var han färdig att ge upp. Men Gud ser till Mose behov. Och kanske kom denna krissituation och stad för att Gud skulle få tillfälle att visa honom att det andliga ansvaret faktiskt behövde fördelas. Och den ande som var över Mose, lovar nu Gud, den ska också komma över 70 äldste som ska utses i Israel. Vi talade tidigare, kommer ni ihåg, om när Jetro, Moses svärfar, kom till folket där ute i öknen, att han ansåg att Mose måste få medhjälpare. Och då tillsatte man ju en massa medhjälpare, men det var mer av juridisk art för att lösa de administrativa och juridiska problemen. Men här behövde nu Mose ledare som kunde bära den andliga bördan över för detta stora folk. Och Gud lovar honom det. Och Gud lovar också biffstek åt folket, om ni så vill. Jag ska minsann giva dem kött, säger han. De ska få äta. Och de ska få äta inte bara en och två dagar. De ska få äta kött en hel månads tid, så det står dem uppe i halsen. Gud var inte emot att de skulle bli mättade. Gud gav dem varje dag vad de behövde. Men vad som misshagade Gud var denna lystnad. Var detta, denna önskan att få frossa och tillfredsställa sitt köttsbegär. Och inte tacksamt ta emot vad Gud hade försett dem med. Men underligt nog, mina vänner, så läser vi Moses svar så som en reaktion att han visst tror att Gud kan utse 70 äldste och ge dem av samma ande som var över honom. Det andliga problemet, med andra ord, det tror Mose Gud om att kunna lösa. Men det fysiska problemet med kött, det har Moses svårt att se att Gud skulle kunna ta hand om. Han säger i vers 21: av 600 000 man till fots finns det nu här i folket. Och dock säger du, kött vill jag giva åt dem så att de har att äta en hel månad. Hur i all världen ska det gå till, Gud? Här finns väl inte får eller fäkreatur så att vi skulle kunna slakta och mätta alla dessa? Eller ska vi samla ihop alla havets fiskar och ge dem? Hur ska det gå till? Ja, det var inte så lätt att se. Ute i öknen, lite fårjord, lite boskap, skulle ju inte räcka för att tillfredsställa den matsedel som Gud presenterade här en månad framåt. Inga fiskar, vi får gå ända bort till havet och börja fiska då och göra havet rent på fisk. Det här verkar omöjligt för Mose att förstå. Men vet du vad Gud svarar i vers 23? Mose, är då Herrens arm för kort? Ett uttryck som återkommer i Bibeln. Är Guds arm för kort så att han inte skulle kunna nå fram och hjälpa och rädda? Är Guds arm för svag så att han inte skulle kunna utföra vad den utlovar att göra? Mose, har du inte sett min arm förut i rörelse? Du ska få se det nu. Om det som jag har talat, det ska också ske, lovar Gud. Och så går Mose ut och förkunnar det här. Och de 70 männen utses och samlas runt uppenbarelsetältet. Och då händer detta underbara, att Herren steg ner i molnskyn och talade till Mose och tog av den ande som var över Mose och lät den komma över de 70 äldste. Och när anden föll på dem, står det, så begynte de att profetera, vilket de dock sedan inte mer gjorde. Men här är en gammaltestamentlig manifestation av den heliga andes utgjutande. Annars vet vi ju, och vi kanske ska repetera det, att när det gäller den heliga andes verksamhet i gamla testamentet, så är den annorlunda än den heliga andes verksamhet i nya testamentet. Den heliga ande i gamla testamentet kommer ofta bara över vissa människor för vissa uppgifter och tjänster som de står färdiga att gå in i. Den heliga ande kom över domarna för att de skulle kunna utföra sin tjänst. Den kom över här de 70 äldste. Den kom över David, ja, Saul, Daniel, Josef, för vissa uppgifter. Den kom över tabernaklets slöjdkonstnärer för att de skulle kunna förfärdiga tabernaklets underbara konstverk. Gud utrustade alltså människor i gamla testamentet för en speciell uppgift, ofta bara dock under en viss tid. Den helige ande kom oftast bara tillfälligt över vissa personer för att sedan lämna dem igen. Visserligen så finns antydningar om att också den helige ande innebodde människor i gamla testamentets tid. När David hade syndat så beder han ju, ta inte din helige ande ifrån mig. Men det var liksom en ynnest att få behålla den. Saul, står det om att den helige ande lämnade honom. Men i nya testamentets tid står Jesus upp och säger, var en som kommer till mig, av hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om anden som ännu icke hade blivit given, ty ännu hade Kristus inte blivit förhärligad. Men när Kristus återgått till härligheten och pingstdagen är inne, då kommer den tredje personen i gudomen till jorden för att utföra sitt verk på jorden. Och innebor, börjar sitt inneboende i var och en som i tro tar emot Kristus. Jesus utlovar den helige ande som för evigt skall vara hos eder. Ja, han skall bo i eder, skall bo i eder permanent, utlovar den andra personen i gudomen, Jesus Kristus. Så det är en skillnad. Men här kom den helige ande. Och vad hände? De började profetera. De började uttala Guds ord. Inte nödvändigtvis i den bemärkelsen att de förutsade saker och ting. Men att profetera betyder att framsäga Guds ord. De började ledda och drivna den helige ande att uttala Guds uttalanden. Men det var två män som hade stannat kvar i lägret och inte var med där ute, men de tillhörde dessa 70 och utsedda. Och även de två, fast de var kvar in i lägret, började profetera på grund av att Herrens ande också kom över dem. Men då skyndade en ung man springande utifrån lägret ut till Mose och säger om dessa män att Eldad och Medad, som det hette, de profeterar i lägret, med en undran om detta verkligen var riktigt. Och Josua, Nuns son, som hade varit Moses tjänare allt sedan sin ungdom, alltid varit vid Moses sida, till och med följt honom upp åtminstone en bit upp på Sinai berg och stilla väntat där de 40 dagarna på det att Moses skulle komma tillbaka. Troget följt Mose. När han hör detta, att det finns två i lägret som profeterar och uppväcker folkets förundran, då grips han av nitälskan till Mose, sin herre. Och han säger till Mose: Mose, min herre, förbjud dem det. Förstår du inte, Mose, att din auktoritet nu är i fara? Din ära nu är i fara. Det är andra som börjar profetera lika som du gör. Förbjud dem, Mose. Ja, nu börjar provets stund för Mose karaktär. Hur hade han utvecklats dessa två år? Det hade varit två år av ständiga framgångar i Mose karriär. Han hade varit med om att vinna seger över den tidens mäktigaste man, farao i Egypten. Han hade varit med om att föra 2,5 miljoner människor ut i det land som var det mäktigaste landet. 2,5 miljoner slavar förde han ut ur landet genom Röda havet. Han hade varit med om att skåda den väldige Gud i synlig gestalt på Sinai berg och talat med honom som man talar till en människa. Han hade fått konstitutionen och författningen för nationen ur Guds egna händer. Vilka upplevelser Mose varit med om. Vilken ledargestalt. Ingen hade erfarit sådana saker som han hade gjort. Hur skulle han ta denna medgång? Ibland undrar jag, hörni, om inte medgångar egentligen är svårare frestelser än motgångar. Om det inte är så att djävulen finner det lättare att få oss på fall genom våra medgångar och framgångar än det är att få oss på fall genom våra motgångar och svårigheter. Till ofta genom våra motgångar och svårigheter så drivs ju i alla fall till bön och ett beroende förhållande till Gud. Men när det börjar gå oss lite för väl och för lätt i händerna, ja, jag är nog inte så dum i alla fall. Och när då hotet kommer om att det finns andra som möjligen intar samma andliga höga ställning som mig, ska jag tolerera det? Min ställning är hotad. Min ställning som unik i egenskap av Herrens profet kanske nu börjar ifrågasättas. Det finns andra som profeterar, Mose. Förbjud dem. Och Mose närmaste tjänare: Nit älskar mer för Mose än han gör för Guds ära. Hur skulle Mose svara? Lyssna till hans storslagna svar. Men Mose sa till Josua: ska du så nit älska för mig? Ack att allt Herrens folk blev profeter, därigenom att Herren lät sin ande komma över dem. Ser du Moses generositet och storslagenhet? Tror du, Josua, att jag är ensam om att behöva kunna vara en kanal för Gud? Tror du inte att också det gudomliga kan få strömma genom andra kanaler än mig? Josua, tänk om Gud ville göra för alla vad han har gjort för mig, så förhärligad Gud då skulle bliva. Detta är den sanna högsinthetens ande, mina vänner. Att stå tillbaka och glädja sig när andra går in i samma andliga funktion som han själv varit ensam att bära hittills. Mose hade blicken riktad på Guds ära. Han såg sin ställning endast som en nådegåva från Gud och kunde därför glädjas när andra erfor samma sak. Hör ni, mina vänner, är du och jag lika ivriga om att Guds rike ska komma genom andra som vi är att det ska komma genom oss? Kan jag med glädje se andra, och kanske till och med de som är yngre än mig, komma i förgrunden och manifestera gåvor som jag trodde att jag var ganska egen om att ha? Hur reagerar vi då? Är vi verkligen villiga att låta Gud utföra sin vilja genom någon annan, om denna person tydligen lämpade sig bättre för Guds avsikt i det fallet än vi gjorde? När ska du och jag vara i stånd att säga: att allt Herrens folk blev profeter? Det vill säga att med tacksam glädje kunna se dem höjas och upplyftas till samma nådens höjder dit du och jag fått komma. Det kan komma prestigetänkande även i de andliga erfarenheterna, mina vänner. Och det finns ingenting farligare än andligt högmod. än dem som rynkar på näsan när andra och de yngre börjar bli andliga också i församlingen och börjar profetera och tala Guds ord och undervisa. Är jag villig att stiga ner från talarstolen och låta någon annan vara Guds röst i församlingen? Det kan kännas på. Men här är exemplet. Hur var det när man kom till Jesus och sa: Jesus, det är några här som driver ut onda andar i ditt namn. Ska vi förbjuda dem? Inte alls, säger Jesus. Ingen kan göra sådana under mitt namn och sedan förbanna mig. Han är på min sida. Det är bra. Desto fler, desto bättre. Att vara ivrig om Guds ära och Guds rikes framgång. Jesu hade nitälskan för Guds rike och han sa: nitälskan för ditt hus, förtär mig. Tänk dig morgonstjärnan. Har du sett morgonstjärnan som strålar så ivrigt vid nattväktens sista timmar innan morgonen bryter fram? Den sista stjärnan på himlen, ensam i sin strålglans, vacker. Men ju mer morgonen bryter fram, ju mer försvinner den. Till dess att dagen står i hela sin ljusning och morgonstjärnan är försvunnen. Men den har likasom ödmjukt accepterat denna sin ställning och gläder sig utan att ha mist något av sin egen strålglans egentligen. Men gläder sig att varje tum av universum och av rymden är fylld av samma strålglans som hennes egen. Det skulle vara den kristens attityd. Att fortsätta att lysa, men vara glad för att alla lyser. Att hela Guds församling lyser. Det är ju tillsammans vi ska lysa. Och det är ingen som ska upphöja sig och vilja lysa mer än andra. Ja, det var Mose högsinta svar. Och sen gick han in i lägret. Och Josua fick nog fundera över det här ett tag. Hans ädelmod skulle nu prövas ytterligare i det 12:e kapitlet. Och mina vänner, nu kommer det verkligen personligt nära. Nu kommer det i hans egen familj. Motstånd. Klander. Miriams, hans egen syster. Första damen i Israel sedan uttåget. Såg sin ställning nu hotad genom Mose hustru. Denna kvinna som det här talas om är möjligen helt enkelt Sippora. Hon hade ju nyligen kommit till lägret när man slog läger vid Sinai. Då hade ju Sippora med sin far och barnen kommit till Mose och sällat sig med honom. De hade ju inte följt med honom från Midjan ner till Egypten när han gick dit för att hämta folket. Så möjligen har de ganska nyligen kommit till lägret. Och Miriam, Moses syster, systern till ledaren själv, såg sin ställning hotad genom denna kvinna som nu kom in i familjen. Ni vet hur det kan bli ibland i familjen. Jag vet inte om det är något särskilt för kvinnor det här. Men det finns grogrund för det i den mänskliga naturen. Och en främmande kvinna. En etiopiska. Och nu tar Miriam detta som en förevändning för att blotta sin avundsjuka mot Mose. För egentligen så var det det att hon ville ha en högre ställning än denna Mose hustru. Eller åtminstone få fortsätta att vara första damen i Israel, om jag får uttrycka det så. Tänk dig denna Miriam, som hade stått där och vaktat kistan när den låg i Egyptens Nilflod. Så troget varje dag och givet akt på den. Som varit där framme när faraos dotter kommit och erbjudit en amma för den lille gossen Mose. Hon var kanske en 8-10 år då. När Mose var nyfödd. Och den Miriam som sedan hade fått sett sin lillebror komma tillbaka med sådan frimodighet och begära folket fritt ur faraos hand. Och fått vandra med honom ut ur Egypten. Och fått vandra med honom genom Röda havet. Och det var Miriam, står det i andra Mosebok 15, som ledde kvinnorna i lovsången på andra sidan Röda havet. Miriam, profetissan, de spelade pukor och de sjöng lovsång till Herrens ära, och Miriam ledde lovsången. Är det inte tragiskt att nu när denna kvinna har kommit upp i 90-årsåldern, gammal, går emot sin käre bror och klandrar honom och säger: är då du, Mose, den enda som Herren talar med? talar han inte ens också med oss? Ser hon attackerar Mose auktoritet, Mose rätt att regera och leda nationen. Miriam ville inte att någon skulle ta hennes plats i Israel, men det sa hon inte. Hon vände på det, hon dolde sin avundsjuka. Den farligaste, har det sagts, av alla sjukdomar. Avundsjukan är lystnaden. Och det här var synd, mina vänner. Det var synd, det är för att hon ifrågasatte Guds val av Mose genom att ifrågasätta Mose som den enda ledaren. Det var egentligen en attack på den man som Gud hade utsett. Avundsjuka, avundsjuka. Kain och Abel, avundsjuka. Mord, avundsjuka. Josefs bröder och Josef, nästan mord, såld till Egypten. Titta vad avundsjukan har gjort i historien. Och nu var den färdig igen. Hur reagerade Mose, vår ledare? Han sa inte ett ord. Och det var nog förståndigt. Än att börja käbbla med sin äldre syster. Han sa inte ett ord, han teg. Och stilla överlät han alltså saken åt Gud. Ty det står, han var saktmodig, mer än någon människa på jorden. Han var saktmodig. Han hade vunnit förmågan att inte brusa upp vid oförrätter, utan överlämna sin sak åt Gud. Mina vänner, var detta svaghet? Att denna karl stod tigande inför hans syster som anklagade honom. Var det svaghet? Nej, det var kolossal andlig styrka. Gud hade ju hört det här. Det visste Mose. Gud tar ju alltid an sin tjänares sak. Och Gud dömer rättvist. Så Mose, lika som överlämnade saken åt Gud, till en förebild för honom som en gång skulle komma och bli smädad av människosläktet, men om vilken det står, när han smädades, så smädade han inte igen. När han led, så hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som vet allt och som dömer rättvist. Det är Guds sak att ta sin tjänare i försvar när Guds tjänare klandras för det kall som Gud har givit honom att utföra. Då är det Gud som är vår man att strida för oss. Då är det inte vår sak att försvara vår ställning. Det är Guds sak att försvara oss. Han som har ställt oss i denna ställning. Låt oss inte gå Gud i förväg när klandret når oss, när kritiken når oss. Det är inte vår sak att försvara oss. Det är Guds sak. Bara hänvisa till honom. Ja, det kan hända att det är brister hos mig, men det är faktiskt han som har ställt mig i den här predikstolen. Tala med Gud om saken innan du talar illa om pastorn vid kaffebordet till exempel, eller någon annan i församlingen. Det gäller alla Guds barn. Låt oss vara försiktiga med att låta vår tunga bli ond när ingen hör på, när den skyldige så att säga inte hör på. Gud hör på, och han sätter in ära i att försvara den som han har rättfärdiggjort. Vem är den som kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som har rättfärdiggjort. Kristus är den som har dött. Och det finns ingen grund för fördömelse. Högsta domstolen har redan frikänt. Vem är du och jag som går här ner och leker smådomare? Skäms på oss. Och Gud tar sig an den här saken ganska genast. Aron var också med, förstår ni. Men det var Miriam som hade börjat. Hon hade sagt till Aron. Och hon kanske hade gått runt i lägret också och spritt detta onda rykte. Titta på Mose. Han har gift sig med den här utländska kvinnan. Ska vi inte sätta stopp för saken? Ska han få regera oss ensam? Och till Aron hade han sagt, varför ska vår bror ha hela makten? Vi är hans syskon. Vi ska väl ha någonting att säga till dem också. Och Aron, han som inte hade kunnat säga nej när man kom och ville göra en guldkall, han kunde inte säga nej nu heller. Feg stackare. Han slöt upp vid sin systers sida, men han förde inte talan. Han lät Miriam föra talan, men han stod där säkerligen och nickade. Men då steg Herren ned i molnskyn. Och då visste folket att nu är det någonting på gång. Och blev stående vid ingången till tältet. Och Gud, står det, kallade på Aron och Miriam. Och han sa, hör mina ord. Ja, först säger han, alla tre, gå ut till uppenbarelsetältet. Alla tre syskonen går ut till uppenbarelsetältet. lika som ginge de ut till Guds domarsäte. Gud ska nu avgöra saken. Och Mose låter Gud bli hans försvarsadvokat. Och Gud säger: Miriam och Aaron, om jag har profeter ibland er, så är det så med, så att säga, de vanliga profeterna, att de visserligen känner mig och jag ger mig till känna för dem genom syner och talar till dem genom drömmar. Den indirekta kommunikationen från mig, det får de. Men lägg märke till att med Mose, min tjänare, i hela mitt hus är han betrodd. Muntligen talar jag med Mose, öppet och inte i förtäckta ord, och han får också skåda min gestalt. Han har sett min härlighet, han har sett min skönhet dra förbi honom själv när han var där uppe på berget. Ingen har varit så nära Gud som Mose har varit. Och det är jag som har givit honom den förmånen. När ni nu klandrar Mose för den funktion han uppfyller i Israel, så klandrar ni egentligen mig för det val som jag har gjort av Mose. Och Mose visste ju sannerligen att han själv inte hade utsett sig själv. Han hade tvärtom försökt avböja gång på gång, ni vet, där ute i öknen när Gud talade till honom ur den brinnande busken. Men Gud hade ändå kallat honom till denna uppgift. Varför har ni då inte haft försyn, säger Gud, för att tala illa om min tjänare Mose? Och Gud tar lika som skymfen på sig själv. Det är alltid allvarligt att tala illa om Guds profeter. Det är alltid allvarligt att komma vid Guds mode. Det är allvarligt att tala illa om Guds församling. Och Herrens vrede upptändes mot dem och han övergav dem. Och därigenom var lika som domslutet givet: ni står med skuld i er anklagelse mot Mose. När Gud hade dragit bort och Aaron vänder sig och undrar: vad ska vi göra nu då? I det han ser på sin syster, så ser han att hon är vit av spetälska. Och förskräckelse griper Aaron. Och Aaron inser sin synd och ropar nu till sin bror: ack, min herre. Lägg märke till uttrycket min herre. Han har ändrat sig nu. Du är den som Gud har insatt att vara ledaren för oss. Min herre, lägg inte bördan på oss av en synd som vi i vår dårskap har begått. Och så bekänner han att detta var verkligen dåraktigt av oss, att ifrågasätta Guds val av dig. Låt henne inte bli lik ett dödfött foster, Mose. Och han vädjar till Mose. Hur ska Mose nu göra? Återigen ett prov på hans karaktär. Ja, har Gud gjort det så må det vara så. Gör rätt åt henne. Hon ifrågasatte min auktoritet. Så går det då. Nej, inte så Mose. Mose faller genast på knä och ropar till Herren och säger: o Gud, gör henne återfrisk. Ser du Mose högsinta karaktär? Och Herren kan inte förneka sin tjänare, och hans bön får sitt svar. Men hon kommer att få bära på skammen som en oren spetälsk får göra. Spetälskan var ju visserligen en äkta sjukdom, men det är i Gamla testamentet också en bild på synd. Liksom de spetälska skildes ifrån det friska och fick befinna sig utanför lägret, så är det också med synden, att den skiljer oss ifrån gemenskapen med Gud och hans folk. Och för att riktigt markera att detta var en synd som Miriam hade gjort, så får de gå utanför lägret i en veckas tid. Och det står i vers 15: så hölls då Miriam innestängd i 7 dagar utanför lägret. Och folket bröt inte upp förrän Miriam kommit tillbaka. Det blev en offentlig sak det här. Det blev ingen inre familjeangelägenhet. Var är Miriam någonstans? Varför kan vi inte bryta upp? Ja, vi måste vänta på henne. Varför det? Ja, hon har syndat. Vad har hon gjort? Hon hade ifrågasatt Mose auktoritet. Vad sa hon? Och så gick skvallret runt lägret och så spred sig Miriams onda gärning. Ser, man kan aldrig synda privat egentligen. Ibland så tror vi att vi kan synda privat, i hemlighet. Här ser ingen, det här vet ingen om. Men vet du, jag tror att ingen synd verkligen kan begås utan att det har någon form av konsekvenser på vår tillvaro. Synd förtar alltid för det första någonting av din egen andliga kraft. Och genom att det gör det så har det direkt återverkan på ditt förhållande till andra människor i vardagslivet. Om du lever i hemlig synd så att säga, så är du inte det vittnesbörd du skulle kunna vara. Alltså är du inte vad Gud har ändat dig till inför dina medmänniskor. Och synden har ofta direkta konsekvenser och följder på andra människors liv. Davids äktenskapsbrott med Urias hustru till exempel. Vilka konsekvenser det fick. Tyvärr har vår tid gått. Jag hade tänkt ta er med in i 14 kapitlet, 13 och 14. Där Mose karaktär och storsinthet verkligen sätts på sitt yttersta prov. I 13 kapitlet kommer en vändpunkt i hela Israels historia. Ett kritiskt skede. Man är så nära gränsen till det förlovade, utlovade landet. Men där får man vända på grund av otro. Och Mose får gå med detta folk tillbaka in i öknen igen ytterligare 38 år. Men han väljer att göra det istället för att godta Guds hot om att istället göra Mose till ett folk och förkasta det folk som han fått förlossa. Mose avböjer den stora frestelsen att få bli kvitt detta knorrande folk och själv få bli en stamfader för ett nytt folk som ska få bära Guds löften vidare. Och han vädjar till Gud att vara mån om sin ära och ta sig an detta folk än en gång och förlåta deras synd. Om du visste vad det måste ha kostat på, om du visste vilket högt vittnesbörd om Mose medlar gestalt mellan ett syndigt folk och en helig Gud. Vi lämnar Mose där idag. Vi fortsätter om 14 dagar och slutför berättelsen om Mose liv och ökenvandringen. Och vi vill idag med det jag nu har sagt i huvudsak peka på att motgångar kan vara mindre frestelser än medgångar. Det är när din egen ära sätts på spel som din trohet verkligen prövas. Mose var trogen såsom tjänare för sitt folk, som en förebild som vi läste i Hebreerbrevet 3, för Jesus Kristus som är trogen såsom son för en hel värld. Mose medlar gärning och förbön för folket, för Miriam, för sina egna syskon, är en förebild på Jesu Kristi medlar gärning för dig och mig. Mose bad, Kristus beder för oss just nu. Låt oss bedja. Herre, du har påmint oss om vissa viktiga saker just nu. När vi bara hunnit betrakta lite grann några viktiga händelser i denna din tjänares liv. Jag ber att någonting av det vi har sagt skulle gripa någon av oss. Kanske vi måste be om förlåtelse för att vi har varit så ärelyssna och sett med illa ögon till att någon annan kommit och kunnat intaga vår plats. Herre, giv att vi generöst istället kan bedja, att allt Herrens folk blev profeter. Att allt Herrens folk blev utrustade med den helige ande och hans gåvor. Och det längtar vi efter, Gud. Och hjälp att denna längtan är äkta hos oss. Att hela församlingen med alla dess medlemmar verkligen fungerade på högsta tänkbara sätt och på toppen av sin kapacitet och efter den möjlighet som du har givit oss. Gud, giv att det blev så ibland oss, Herre. Att alla tjänade efter den gåva som du har givit oss. Och efter måttet av den tro och den kraft som du har givit oss. Tack för att Herren Jesus Kristus beder för oss idag. Så som Mose bad för sitt folk. Tack att du beder, Herren Jesus. Tack att du nämner våra namn inför tronen som vår försvarsadvokat just nu. Och att ingen fördömelse finns för dem som är i Kristus. Att ingenting ligger emellan din tron och oss just nu. I Jesu namn. Amen.